Het zijn terug. Ingenting goed snapt, van hin naar mij. Hun eind en som sliter ut besättningen en man kan vila upp i henne rätta. Hon är långkörad, hon är väldigt smal, lång och smal, seglar väl. Hon kändes nog härlig att segla.
Ni lyssnar till Hego inte res från sig själv. En radiodokumentär om att kasta loss och lämna allt bakom sig. Redaktör är Peter Lytke.
Ja, jag fick henne för, nu är det väl fyra. Det är så svårt med tid. Jag brukar alltid liksom, med tid är svårt. När har du gjort det och när? Men jag säger 4,5 år sedan fick jag henne rätta. Jag var ju i en skede i livet och jag verkligen satsade på downshifting. Så att en gammal träbåt var väl kanske inte det som jag överhuvudtaget ville dra på mig. Jag seglade över Atlanten för 35 år sedan och då hade jag en dröm åt i segel. På egen köl. Och, så jag lag väl ut att universum att jag lag väl ut då i min dröm under kärnorna på Atlanten.
Handen på hjärtat. Har vi inte alla drömt om det här någon gång i våra liv? Att lämna allt bakom oss och bara kasta loss. Att säga adjö till vardagsbekymmer och allfartsvägar och hitta nytt och spännande. Helst på det mest klassiska sätt på en segelbåt. Därför hajade jag till när jag hörde att Jan Backman från Jakobstad hade gett sig av. Stuckit, dragit iväg. Kärt barn har många namn. Jag måste medge att jag omedelbart kände ett sting av avund i min bröst och tänkte att jag ville veta mera. Ett halvt år senare befinner jag mig på Gran Canaria för att fråga honom hur det har gått. Men först måste jag hitta honom. En seglare har ju ingen fast adress. Väl framme på Gran Canaria tog jag en hyrbil och åkte längs med kusten västerut. Ett förfärligt landskap, söndertrasat av hemska turistsamhällen. San Agustin, Playa del Inglés, Sonnenland. Så småningom hittar jag fram till ett ställe som heter Anfidelma. Jag parkerar bilen och går ner till stranden. Kantat av fruktansvärda hotellbyggen. Det skymmer. Ute i viken ser jag några segelbåtar som guppar för ankare. Det finns en båt som sticker ut, en träbåt. Mindre och smäckare än de andra båtarna. Det där måste ju vara Jans båt. Men hur kommer jag dit? Jag slår en signal till honom. Han svarar inte. Men efter en kort stund ringer han upp mig. Vänta lite, jag kommer efter dig. Efter en tid ser jag en rank gummibåt som guppar emot mig. Hej, ropar Jan. Vi kastar mina grejer i kajaken som inte ser så där värst förtroendeväckande ut. Du måste sitta tätt bakom mig och slå dina ben kring min kropp, säger Jan. Jag sätter mig bakom honom och han paddlar iväg. Det är mörkt nu. Gummibåten hoppar på vågorna och jag blir faktiskt lite rädd. Tänk om vi kantrar och allt som jag har med mig sjunker till botten. När vi kommer lyckligt fram till segelbåten kommer nästa utmaningen. Hur i hela fridens namn ska jag ta mig upp till den? Den har inte ens några räcken. Till slut tar jag mig upp på något jävla vänster, jag darrar och jag själva. Har du blivit rädd? Frågar mig Jan med ett skratt. Och sen, välkommen på Henrietta. Efter den minst sagt vingliga överfarten glider jag ner i salongen. Vinden mojnar så att det är nästan bläcke. Jag får en kopp te och lugnar ner mig så småningom. Efter en stund vill jag veta vem jag har mött. Jag vill helt enkelt veta vem Jan Backman är.
Ja, vem är Jan Backman? Det är kanske en stor fråga som... Ja. en orsak till varför kanske jag kommer fram till någonting. Att man är tillsammans med sig själv och kanske hittar vem Jan Backman är. Kanske. Jag mer tänker det som varande som sådan, som att ja. Det är en svår fråga.
Vad har du för värderingar? Alltså vad är viktigt så att säga för ditt liv eller i ditt liv?
Egentligen är det ju en... Om vi går inåt så är det ju ett eget inre lugn, en trygghet i mig själv, en tillfredsställelse av det som bara finns allt runt mig. Men värderingar som sådant så är ju förstås, för mig så är det ju att göra så lite skada som möjligt för naturen och kunna kanske bidra med positivt även för människorna runt mig och för naturen. Jag är väldigt mörkgrön, eller vad ska jag säga, om det finns, jag är väldigt grön, ja.
Så att beteckningar som ekologiskt fotavtryck och sånt, det är inte något främmande begrepp för dig?
Nej, det är väldigt väldigt påtagligt och kanske har tagit väldigt, väldigt mycket tid för mig att försöka fundera ut liksom och kunna leva med att se att det finns, man bygger upp en vision och en värld, en verklighet som är väldigt vacker och då man reser runt som nu och ser vad som egentligen pågår, så fordrar det ganska mycket av mig för att inte drabbas av någon sorts miljödepression.
Så när bestämde du dig faktiskt så där, nu ska jag sticka, och framförallt för vem berättade du för resan?
Jag har nog pratat om det i flera år. Alltså det tog 4 år från jag fick Henrietta till som var relativt klar. Och redan hösten ett år tidigare så var jag ju liksom på väg, men båten var tom inne, jag fanns som inte möjligheter, men i min vision, så i min verklighet, så trodde jag att jag skulle komma iväg redan då, men det var ju, nu visste jag ju innerst inne att det var omöjligt. Men jag är ju lite så att det som du lägger ut, så här blir verklighet. Så jag lag nog ut det ganska tidigt. Jag började känna att okej, jag ska göra det här. Och då blir det en verklighet. Och för att det är också en ganska ett stort steg att göra en sån här grej. Det är många som drömmer om det och vissa får ett början, men väldigt få som gör det. Som ung pojk så pratade man med kompisar och vi ska segla till Karibien och liksom finns det drömmar, och jag stack iväg, jag seglade ut till Karibien med förstås som besättning på en annan båt och det här. Då man stod på natten under kärnorna och styrde båten här för typ 35 år sedan det här, så kom en dröm om att jag kanske skulle en dag göra det på egen köl, men det kom annat i livet. Och nu för bara en kort tid sen så jag fick Henrietta, jag renoverade Henrietta, jag tänkte jag skulle göra någonting gott med henne. Någon sorts retreatsegling eller någonting bra, någonting ska vara en idé med, inte bara en båt. Så på något sätt så blev det idén född liksom att ja, men att kanske jag skulle segla runt och lära mig lite mer av både det som pågår på jorden och lära mig genom att jag seglar ganska mycket ensam också, att liksom uppleva det också i mitt liv, att få vara helt för mig själv.
Var det klart att för dig att du ville segla ensam?
Nej, det var inte. Nej, jag tänkte faktiskt att jag ville inte egentligen i början segla ensam, men jag märkte ju att det finns då spekulanter, eller de som var väldigt intresserade och det här. Men jag märkte att ska jag vänta på att jag får en partner som vill ha möjlighet eller som, någon som kan segla med mig iväg, så blir det nog inte en seglats. Så att i någon skede så börjar jag som gå in för att ja, okej, okay, jag är ensam seglare. Så ser vi vad som händer. Men det var inte liksom grejen från början.
Fast du seglar ensam, du har ingenting emot om någon håller dig sällskap en tid?
Nej, absolut inte. Jag tycker om människor, jag älskar ju människor. Men jag tycker inte om det som människor ställer till mig. Ja, en sak som på något sätt har börjat dela lite om mitt liv så är, som inte tidigare har sysslat med, så är musik. Jag fick ju en hangdrum skickad till mig och började på och trumma på min hangdrum och tycker jag är jättefint.
Varje kväll efter att vi har seglat eller gjort utflykter på land sitter vi i salongen eller i sittbrunnen och pratar om livet i gemen och våra liv i synnerhet. Vi lagar mat tillsammans och njuter av värmen och båtens sakta rörelse. Jan brukar då spela på sin hangdrum som han fick som julklapp av en kompis från Jakobstad som egenhändigt hade tillverkat den. En hangdrum är ett ganska nytt instrument, en slags metalltrumma som ser ut som en upp- och nervänd wok. Den mjuka och meditativa klangen fyller båten med värme. Efter att vi ätit brukar Jan spela ännu ett varv, nästan som en serenad om kvällen. Det händer att jag somnar in till hangdrummens spel och de mjuka dyningarna.
Är väldigt olika från dag till dag på något sätt. Jag menar, du ute i havet har du en helt annat liv än om du ligger i en marina eller du ligger rätt här skillnad om du ligger på ankar eller om du ligger i en hamn eller om du seglar i där är du ute och seglar och också man är ju väldigt, även van du än är så är du ju väldigt nära naturen, du är nära var det ganska mycket hårt väder och så att jag var inblåst på flera ställen. Jag har ju inget mål på det sättet eller måste någonstans så att man väljer väder man går ut i, att man väntar nog hellre ut än att ge sig ut i någonting hårt kämpande för att det blir tufft och är tufft. Det är som oberoende vad du än har för båt, hur stor den är, hur liten den är så. Då naturen lägger sina krafter till så då är man nog liten.
Får man vänner när man är ute och seglar?
Det har väl nog att göra med ens egen personlighet. Det har väl inte att göra med om man är ute och seglar. Får man vänner så har väl nog med att göra om man, vad man strålar ut själv.
Du har fått vänner?
Ja, massor.
Jan har varit på seglande fot sedan ett halvt år tillbaka när jag träffade honom på Gran Canaria. När vi sitter ihop om kvällarna berättar han om ett och annat som hade hänt honom på vägen från Jakobstad till Arguineguin. Både dråpliga, roliga och oväntade händelser och fadäser.
Utanför Puttgarden så det här det var långt på natten där och jag lägger mig ner och sova. Så sov jag faktiskt ordentligt. Och på morgonen när jag vaknade så var det soligt, faktiskt varmt och skönt. Och det här, jag tog mig ett dopp, simma lite och det här. Och hade tagit ner seglen, tror jag faktiskt, och det här. För vi hade ingen vind alls. Jag kom med en svag bris och jag seglade på det här och tog ut kursen. Jag skulle till Kiel och segla. Jag tänkte desto mer. VHF-en knastrade och alltså radion ljud. Jag tänkte, ja men det är ju min födelse idag. Jag följer år idag. Jag orkar inte höra på det skiten, så jag knäppte av FN och seglade vidare. Och plötsligen så kommer ett stort krigsfartyg hårt köra rakt mot mig. Jag funderar, vad är det på gång? Och det är riktigt som demonstrativt kör rakt mot oss. Så bromsade in en bit framför jag. Ropa på tyska på megafon på tyska eller någon högtalare någonting. Min bristfälliga tyska och min förvåning över vad som var egentligen var nu på gång, att så jag förstod nog ingenting. Men så kom jag på engelska att det här att jag är på militärt område, att jag måste absolut de ropar på engelska att jag måste lägga på radion. Så jag lagade på radion och det här fick kontakt med VHFN och de berättade att jag är på militärt område, att jag måste ändra kursen, och det var helt hövliga, det var inte som på något sätt att de ropade och skrek med mig på något sätt. Jag tackade dem för att de hade informerat mig och ändra kursen, så jag kom ut ur det här krigsområdet då, så att jag skulle segla säkert i det här. Men det mest intressanta var med det, så jag träffade en svensk båt senare på andra sidan av Kielkanalen och det här. De var ombord och de frågade vad båten hette, och jag sa Henrietta. Ja, är du som är Henrietta? För de hade ju ropat jättemycket på mig på VHF-en. Henrietta. Men jag hade ju slagit jag hade ju inte hört något. Alla båtar runt så hade ju hört att Henrietta var på krigsområdet.
Henrietta befann sig på krigsstigen.
Ja, exakt.
Kanske du har ännu en?
Utanför Portugal så hade jag ganska hög sjögång, ganska svag vind. Vi hade havet var nordväst. Var vågor upp över 5 meter. Av någon anledning så i den höga sjögången så kräkte jag upp på däck. Jag har ju som många tyckt att det var ett problem. Jag har ju inga mantåg, alltså sån här staket runt båten. Men jag säkrade mig med liv sån här livlina. Och tog mig upp på däck och så märkte jag en sån här vajer som håller masten upp. Att den var skadad 1947, den har säkert fått tillräckligt. Så att jag beslutade att jag borde nog ta mig i land och reparera det här så att inte jag får rigghaveri. Och tog närmast hand var Porto och seglade mot Porto och närmar mig Porto, så började jag liksom vara medveten om vilka vågor jag var i, för att de här stora pirarna som är byggda utanför Porto så såg ut som några leksaker. Det var havet bara slängd över dem. Jag tänkte att okej, vad ska vi göra nu? Att god sjömanskap säger att jag ska inte gå in dit. God sjömanskap säger att du ska inte segla med en rigg som eventuellt vajern går av. Så att jag valde, jag tänkte, man lever bara. Ja, förr så hade jag försökt få kontakt via VHFN med myndigheter eller med marinan i Porto för att få eller hamnen för att få bekräftelse att det är okej att komma in, segla in. Men jag fick inte någon kontakt med någon, inte överhuvudtaget någon svarade på anrop. Så jag beslutade liksom, okej, nu ska vi ha kul, nu surfar vi in till Porto. Så jag beslutade mig för att med fulla dykar och motorn till hjälp så tog jag mig igenom det här brytande kön in mellan pirarna i Porto och kom in till Portugal och blev väldigt bra mottagen. De sa att the bar is closed but you are here. Så de tyckte att jag var, på ett sätt så gjorde jag fel att jag tog mig in, men jag visste ju inte. Och tillika så var det lite imponerad av att jag hade tagit mig in. Så att,
Jan brukar ju beteckna sig själv som en mörkgrön människa. Han försöker att leva ett liv som påverkar naturen och förbrukar naturens resurser så lite som möjligt. Han är också vegan och när vi handlar mat för oss letar vi efter ekologiskt odlade livsmedel eller, om sådana inte stod att finna, åtminstone någonting som är närodlat. Också Henriettas makeover gick delvis i ekologins tecken.
Jag sparar så mycket som möjligt av ursprungsbåten. Om man rejt ekologiskt så är ju, jag skulle vilja ha dragit ännu längre än vad jag gjorde, men små saker som jag tycker också på land, liksom det här att vi spolar ner vår avföring. Vi har mer och mer brist på rent vatten på jorden och vi använder dricksvatten och spor ner vår avföring istället för att kompostera och föra tillbaka och kunna utnyttja den tekniken. Jag har en komposteringstoalett som separerar och komposterar.
Så du använder varken kemi eller vatten för att göra dina behov?
Nej, och jag släpper så mycket ute. För att alltså, finns ju idag lager att du måste med septic tank och du måste ha tillvara, men det är bara en lag, det är omöjligt. Liksom folk kör ju ute direkt i havet, allting.
En gång när vi seglade igår så satte du på motorn. Jag märkte att jag hörde ingenting, så att tydligen hade du inte heller någon diesel- eller bensinmotor.
Nej, jo, alltså livet handlar ju om val som vi gör i livet. För en bra många år sedan så gjorde jag ett val att jag skulle begränsa användningen av fossila bränslen, eller i princip ta bort helt allt fossilt. Jag vill inte vara, för i min verklighet så ser jag att det är den största boen, det här billiga energi som vi får genom vår olja. Så att jag beslutar nog att jag skulle inte använda det inte för någonting, inte för transport och så vidare. Så att Henriette har ju en elmotor. Jag ser ju inte elmotorn som en lösning på vad vi håller på med, det här konsumtionssamhället, vad som pågår idag. Men jag gjorde nog beslutet att lägga in en elmotor. Hon är i princip helt off-grid, alltså jag är självförsörjande. Jag tillverkar min el till motorn också.
Och det gör de med hjälp av solpaneler?
Ja, men då jag seglar så det mesta som jag tillverkar så är, då jag seglar så roterar propellen och motorn genererar elektricitet tillbaka till batterierna.
Så du har en liten turbin i aktan?
Nej, i princip är det samma motor som driver fram motorn och går den andra vägen då jag seglar, att istället för att ta elektricitet så ger den.
Hade hon överhuvudtaget en motor innan?
Hon hade en diesel, ja. Den är en riktigt bra motor, men på grund av man gör ju sina val i livet. Jag hade ju gjort det valet att jag skulle inte använda fossila bränslen mer. Så. Och jag har haft faktiskt under lång, lång tid, även minns jag med gamla båtbyggaren Kronholms Nisse, så fantiserade vi om en elmotor i segelbåt, för vi tyckte att en segelbåt seglar man, och då man behöver motor så en elmotor skulle vara helt perfekt, för man behöver inte köra långa sträckor än man använder den mer vid vissa tillfällen.
Och det allra viktigaste, liksom också segelbåten, den låter inte.
Nej.
Jan och Henrietta är ett fint par. Det tycker inte bara jag. Vart än vi kommer beundras de två. Men det är först och främst Henrietta som drar blickarna till sig. How old is she? Where's she from? What a beauty. Sånt hörde vi överallt. Av seglare, fiskare, tjänstemän och turister. Så jag kastar frågorna vidare till Jan. Hur gammal är hon? Varifrån är hon? Och hur fick du tag på henne?
Vi börjar med han som designar, alltså Knud Reimers, född dansk, verksam i Stockholm, blev väldigt känd för sina ståtliga och vackra båtar. Och Henrietta är Condor heter typen. Och Knud Reimers rita, han ritade Condor 1942. Och 1947 så blev Henrietta byggd på Jakobstads båtvarv åt Hugo Nars. Och det var ju en bedrift som sådan genom att vi just avslutade kriget. Att hon fick de fram det här, mahognen och det här materialet för den här båten. Men tydligen så finns det möjligheter för att få ihop den här båten.
Vem var ägarna efter Hugo Nars?
Jag tror Hugo Nars sålde den till Helsingfors och jag är ovan för Österbotten talar vem hade båten bara. Ja, så annars så pratar jag alltid om hon när det gäller båten, men Österbotten, jag vet inte om jag har med dialekten att göra eller vad det är. Och nu tror jag att om jag kommer ihåg rätt så krog just köpte den av Jansson och han gav båten åt sin dotter om 1990 åt Birgit Cyrille Krogius eller om jag var andra vägen. Så att båten hade varit i samma familj i 50 år då Birgit gav båten åt mig. Och jag kommer ihåg den situationen, jag tänkte, en gammal segarbåt. Så jag bara slängde mig. Jaha, nu är man ju alltid intresserad.
Det har satt kroken.
Ja, exakt. Ja.
Var det så att säga kärlek vid första ögonkastet?
Ja. Jag har väl nog jobbat för mycket med gamla träbåtar för att jag skulle kunna säga att det var... Nej, inte kan jag säga. Jag såg ju precis vad det handlade om och jag visste att oj, nu får vi hitta kärleken för utan den så har jag inte kunnat göra det här för jag gjorde ju liksom på eget initiativ. Och jag hade ju tänkt att jag skulle göra lite enklare och, men nu, som yrkesman så är det nog svårt att gå genvägen och vara nöjd med det, så att jag gjorde ganska grundligt nu det jag började på.
Alltså ändå är ganska dåligt check.
Ja, hon var ju seglingsbar. Jag seglade ju henne. Jag hade över 1000 sjömil sommaren. Jag reste ner med tåg till Helsingfors med en god vän och min ena son och vi seglade upp henne upp till Jakobstad. De skulle gärna vilja att vi skulle ta i Henrietta landvägen för att de hade röntgat kölbultarna och konstaterat att kölbultarna är väldigt dåligt skick och jag sa nej, ingen chans, jag seglar henne. Så vi kom dit på dagen och så handlade vi mat. Sovde på land i båten och lyftade den i kösad den följande dag och seglade iväg.
Det är ju ändå, måste jag säga, det är en jättefin gåva att få en sån så här träbåt. Till skänks. Alltså, inte.
Ja, på ett sätt. Och nej. Det är bara hur man ser på det. Liksom. Ja, visst. Visst är det en fin gåva. Ja. Det var ju ett ganska långt projekt som skulle dragas igenom. Och skulle jag bara drömt om att segla iväg, så hade det nog funnits mycket enklare vägar. Men vad den här vägen jag skulle göra?
Vet vi alltså hur det gick till när Jan och Henrietta möttes, och att det inte var kärlek vid första ögonkastet. De är ihop i snart 5 år, och sedan ett halvt år seglar de tillsammans runt jorden. Om vi försöker förmänskliga Henrietta, Jan, hurdan är hon?
Lugn.
Kommer ni bra överens?
För det mesta nog, ja. Det är ju liksom, som jag ser det, så är ju att köta det här yttre hekla, klarar jag inte åt i hållen i här skicket som jag seglar iväg med henne. Så det kan kännas lite så det innan du i min stolta båtbyggar liv som en liten sån här bakslag. Men det är väl meningen ska lära mig att inte vara så noggrann. För att det kände jag nog att sol och hav sliter hårt på det yttre ytan.
Har hon överhuvudtaget rest långt, eller har hon bara så där guppat omkring i Östersjön?
Hon har nog bara guppat omkring i Östersjön. Delvis kappseglat med också.
Hade du ändå en känsla av att hon skulle klara av andra vatten, större vatten, häftigare vindar, större vågor?
Ja, Inge. Jo, absolut.
Ja. Men hur vet man sånt?
Nej, alltså man kan ju segla vart som helst med vad som helst. Det finns ju folk som seglar runt med kanoter runt jorden. Nej, Henrietta är nog en väldigt köduglig båt. Om man tänker som en sån här långfärdsbåt, så Knud Reimers hade ju tyckt ju att en båt som har en kort mast, nej, det ska en lång mast, en båt som har en lång mast är ståtlig, är lyfta som hela. Så att Henrietta har ju en väldigt lång mast, så att om man tänker på det, så det finns ju vissa saker som om man skulle direkt rita en långfärdsbåt som man kanske skulle ha krympt ner lite. För att nu gäller det ju inte liksom att vara snabb om man seglar den här typen av segling. Henrietta är en snabb båt. Det är inte det som är viktigast, det är att allt håller och att man kommer fram.
Så du är ändå kappseglare?
Jag har ju alltid varit kappseglare, jag har alltid tävlat i allt, men på något sätt är ju som insikt, om man kan säga fånigheten, att tävla mot varandra, så kanske inte det som tilltalar mig på det sättet mer.
Hur är det när du blir omseglad här av en annan båt, någonstans mitt ute på de 20 haven? Har du någon liten kappseglingsgen som du på något sätt försöker, nu ska Henrietta och jag på något sätt försöka ge den andra båten en match?
Nej, vem skulle segla om mig? Nej, alltså jo, nu finns det, men det finns också liksom, jag märkte faktiskt när jag seglade hit, så var det en stor båt som låg på kryss hit, och det här, jag såg på isen att hon hade jädrans bra fart. Jag förstod inte liksom, hon kom så snabbt upp mig, och så gick vi på andra bogen och så seglade jag undan henne, så nu finns det ju liksom. Men jag hade känslan av att jag reflekterar över att jag blir inte som att ha kappsegling, att jag börjar som trim eller så, att jag bara, nej, jag skiter i det här. Att jag är ganska avkopplande skönt att okej, jag ska borta upp ett rev i ston för att få en bättre fart, men det är så skönt så här. Så att ja, jag är medveten om, det finns en tävlingsgrej i mig, men det är också skönt att inte ge efter.
Men vad kan hända med en liten träsegelbåt när det blåser hårt? Finns det ett worst case scenario?
Nej. Utan förstås att Henrietta skulle sjunka.
Ja, okej. Okay. Ja, exakt. Ja. Nej, inte finns det. Inte finns det. Jag menar, värsta som ska hända. Nu har jag att jag faller över bordet. Men jag är ju bort och jag drunknar och då är jag bort. Jag menar, det är väl det värsta. Det är väl alltid det man tänker. Om man vill besegra lite av rädslorna så ska man väl fundera på något, vad är värsta som ska hända. Nu har jag att jag dör och det är väl inte så farligt.
Hade Jan, hade funnits dagar, tider du har tvivlat på ditt beslut, alltså att du har velat komma hem?
Ja och nej. Ja, det är inte bara en och två gånger som jag funderar, vad fan håller jag på med egentligen? Vad är det här då? Varför gör jag det här? Och ibland är jag känd en väldigt, väldigt stor, att det är meningsfullt. Jag hade ju kanske byggt upp något så att jag brukar inte vara så mycket för att bygga upp framtiden och visioner. Men att jag tvivlar, visst är jag tvivlar. Att jag kände att jag fara tillbaka hem, så här inte. Nej, inte ett känd. Klart att alla tankar finns ju, vi är fulla av tankar och känslor och allt, en röst som pratar och hej, men
hur mår du?
Bra. Som liv, ja, och mår bra. Om man tar hur man mår. Om man, jag menar, nu kunde jag säga att jag mår bra, att jag mådde bra där hemma. Och jag går ju inte resa från sig själv. Men kommer med. Jag är oberoende om man är deprimerad, om man är glad eller vad är. Men jag går inte resa från sig själv.
Framtiden tänkte jag tala lite med Jan om här i slutet. Vart är du på väg?
Jag lever med mitt liv. Jag menar, oberoende om du är hemma eller en segelbåt så gör vi en resa. Livets resa. Det börjar vi föds och så är den så länge den är. Vart jag är på väg? Jag märker att det är bättre om man gör vissa planer, kanske funderingar. Jag har ju en dröm i livet, jag fortfarande har en dröm i livet, att jag ska komma någon gång i livet till en plats där jag känner att här skulle jag vilja vara, att det syns som bra. Och jag filosoferar vidare på den här frågan och söker möjligheter att kunna uppfylla människans grundbehov, vilket vi har ingen, finns inte i vår civiliserade värld egentligen, en allting bygger på andra. Så att att vad jag skulle vilja hitta, ett ställe där man kan odla kärlek mellan människor, gemenskap och mat man äter. Vi vet att det man äter så innehåller näringsrikt, ren mat. Vara alltså självförsörjande och ta vara på. Och så, vi behöver ju inte så mycket annat än kärlek, medmänsklighet, god mat, bra vatten och ett ställe till vara på.
Efter 5 fina dagar tillsammans med Jan på hans SU Henrietta är det så dags att flyga hem till ett kallt och snöigt Finland. Att komma från båten tillbaka till stranden, det blev nästan lika svårt som när jag entrade båten. Vi lämnar Henrietta i gryningen. Jag kastar mina grejer i Jans ranka kajak, firar mig ner, slår mina ben runt hans kropp och så paddlar vi mot stranden där min hyrbil väntar. Väl framme kommer en stor våg bakifrån som sköjar rakt över oss. Där står jag, drypande våt och med havsvatten rinnande ur min kappsäck. Som tur har jag torra kläder i bilen. Jag byter om och tar sedan avsked från Jan. Maston Schotbruch önskar jag honom. Så säger man på tyska åt en seglare som ger sig av. På svenska blir det väl ungefär: må masten knäckas och skotten läcka. Lycka till Jan. Och lycka till Henrietta.
Lyssnade till Hego inte res från sig själv. En radiodokumentär om att kasta loss och lämna allt bakom sig. Med Jan Backman. Redaktör var Peter Lytge. För ljuddesignen stod Johan Hellman. Och producent var Staffan von Martens.